Du lyssnar på De utvalda, Monstrets dotter, av Kristin Cashore, i översättning av Karina Jansson, uppläst av mig, Malin Persson. Klagovisa från Dells. När jag tittade bort slocknade din glöd. Bara aska kvar och damm. Vilket slöseri med det mirakel du var. I min levande glöd bevaras ditt förakt och mitt. I min levande glöd bevaras din smärta och min. Denna skam över ett bortkastat liv. Prolog. Lark tänkte ofta att om det inte hade varit för hans nyfödde son skulle han aldrig ha överlevt sin hustru Mikras död. Dels berodde det på att spädbarnet behövde en far som klev ur sängen på morgonen och kämpade sig igenom dagen, dels på pojken själv. En så godmodig baby, så lugn. Hans gurglingar och jollranden var så musikaliska, ögonen lika djupt bruna som hans döda mors. Lark arbetade som viltvårdare på en underlords egendom vid en flodstrand i sydöstra delen av kungadömet Monsea. När Lark återvände hem efter en dag i sadeln tog han nästan svartsjukt sin son ur barnjungfruns famn. Han var smutsig och stank av svett och hästar när han tryckte barnet till sitt bröst, satte sig i sin hustrus gamla gungstol och slöt ögonen. Ibland grät han så att tårarna målade rena ränder i hans lortiga ansikte. Men han grät alltid tyst för att inte missa några av lätena barnet gav ifrån sig. Pojken iakttog honom. Pojkens ögon lugnade honom. Barnjungfrun sa att det var ovanligt att en så liten baby hade så fokuserad blick. Ett barn med besynnerliga ögon är ingenting att glädjas åt, varnade hon. Lark kunde inte förmå sig att känna någon oro. Barnjungfrun oroade sig så det räckte för båda. Varje morgon undersökte hon barnets ögon, en outtalad regel för alla föräldrar i de sju kungadömena, och varje morgon drog hon en lättad suck när hon kunde konstatera att ingenting hade förändrats. För ett barn som somnade med samma färg på ögonen och vaknade med ögon i två olika färger var en särling. Och i Monsea, liksom i de flesta andra av de sju kungadömena, övergick särlingsbarn omedelbart i kungens ägo. Deras familjer fick sällan träffa dem igen. När Larks sons första födelse då hade kommit och gått utan att pojkens bruna ögon förändrades, fortsatte barnjungfrun ändå att muttra. Hon hade hört talas om särlingsögon som tog mer än ett år på sig att skifta färg. Och särling eller inte så var barnet inte normalt. Bara ett år efter att han lämnat moderlivet kunde Imiker redan säga sitt eget namn. Vid 15 månaders ålder talade han i enkla meningar och när han var 1,5 år gammal försvann hans barnsliga uttal. När barnjungfrun tillträtt sin tjänst hos Lark hade hon hoppats att posten skulle skänka henne en make och en stark, frisk son. Men pojken som nu konverserade som en miniatyrvuxen medan han drack från hennes bröst och som gjorde ett välformulerat tillkännagivande varje gång hans blöja behövde bytas gav henne kalla kårar. Hon sa upp sig. Lark var glad att slippa den buttra kvinnan. Han konstruerade en sele för att kunna bära barnet mot sitt bröst medan han arbetade. Han vägrade rida när det var kallt eller regnade ute och han vägrade rida i galopp. Han arbetade kortare dagar och tog raster för att mata Imiker, byta på honom och låta honom sova. Barnet småpratade oavbrutet, frågade efter namnen på växter och djur och hittade på nonsensdikter som Lark spetsade öronen för att höra, för dikterna fick alltid Lark att skratta. Pippifåglar älskar att snurra genom träden, för inne i huvudet är de fåglar, nynnade pojken frånvarande och klappade sin far på armen. Sen, någon minut senare: Far? Ja, min son. Du älskar allt som jag älskar att du gör, för in i huvudet hör du mina ord. Lark var jublande lycklig. Han kunde inte minnas varför hustruns död hade gjort honom så sorgsen. Nu förstod han att det var bättre så här, att han och pojken var ensamma i världen. Han började undvika de andra människorna på egendomen, för de var tröttsamma och tråkade ut honom och han tyckte inte att de förtjänade att ta del av hans sons glädjebringande sällskap. En morgon